Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi fråga oss, var på webben hittar vi sanningen?
Ja, du, det var ingen liten fråga det.
Nej, den stipulerar nästan en förklaring.
Ja, vi ska prata om en oroväckande trend där sanningen flyttar från ytwebben till djupwebben och vad det kommer få för påverkan när vi vill hitta sanningen. Någonting som till skillnad från sanningen är väldigt lätt att hitta i Peter Esse, för du är tillbaka.
Ja, jag var borta en vecka. Men det blev ju ett bra avsnitt medan jag var borta också, intervjun där med Bankföreningen.
Precis, förra veckan så pratade vi om egentligen de åtgärder som Bankföreningen vidtar för att skydda sina digitala kunder. Och vi ska faktiskt börja med en snabb uppföljning på det här i veckans avsnitt av Bli säker-podden, som precis som vanligt produceras av Nika Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Inspelad den 4 september och släpps den 6 september, vilket kan göra att det uppstår lite informationsglapp där mellan de dagarna.
Förhoppningsvis händer inget stort. Men Peter, det är du som är uppföljningen den här veckan. Ja. För vi pratade förra veckan lite om det här med att det är svårt för banker att liksom vara allt för hårda i de här nya kraven som de ställer. För då drabbar det sådana som dig.
Sådana som mig. Ja. Helt oskyldiga klantasslen som tappar sin en produkt som är kopplad mellan internet och min lagringsmedia. Så jag alltid kom åt mina filmer överallt. Den tappade jag i golvet och fläkten gick sönder. Skapade ett supportärende och fick svaret att den här kostar 37 euro. Det var inte så farligt. Nej, lite arbete på det och frakt på det, sen så skulle det lösa sig. Det som däremot tog längre tid, det var ju att få betala detta. De skickar en faktura. I normala fall så brukar det vara någon form av kortbetalning eller du kan betala med PayPal. Men de skickar alltså en sån här faktura som du ska lägga in i internetbanken och betala. Detta bolag finns i Storbritannien och jag finns i Sverige. Därmed så blir det en utlandsbetalning. Det hade inte jag på något sätt möjlighet att göra i min internetbank på företaget. Privat däremot så hade jag aktiverat. Att få tag på banker när du är företagare, det är ännu svårare än som privatperson. Öppettiderna är ju inte de mest briljanta.
Nej, sannoliken inte.
Nej. Men jag fick tag på en banktjänsteman till slut och han bad mig då först förklara vad det var jag skulle betala. Och det var ju lite komiskt då. Ja, jag ska betala en reservdel. Det var inga större påverkan på den transaktionen på samhällsordningen. Men sen så bad han mig skicka in fakturan och den skulle då, berättade han, gå vidare till en annan avdelning för slutgiltigt godkännande. Och han kunde inte garantera att det skulle gå. Och då tänkte jag, nej, om inte det här går, vad går då? Men det tog ungefär totalt 10 dagar. Blackmagic hörde av sig frågan om jag verkligen ville ha den reparerad. Det stod också att den här fakturan var bara giltig ungefär 10 dagar. Så det uppstod ju en liten onödig stresssituation.
Ja, det blir ju ett hinder på vägen. Jag kan tänka mig att banken här hade två skäl till att vilja granska den här i sammanhanget väldigt lilla fakturan. Det första är ju för att skydda dig, Peter, mot till exempel romansbedrägerier. De vill att du inte ska luras att betala en faktura till någon bedragare. Och därför vill de höra med dig, vad är det här? Är det ett romansbedrägeri eller är det en reservdel du vill betala? Och sen är det också för att de ska skydda sig mot penningtvätt.
Ja.
Ja. Men det löste sig i alla fall.
Ja, även om det kändes lite så här det här borde hända ofta, tyckte jag. Och dessutom fick jag ingen bekräftelse när det väl var gjort, utan då fick jag tjata lite på dem igen. Så att det känns som att det är lite i mitten av där problemen uppstår. Man får hitta processer från bankens håll. Och det har liksom inte riktigt kommit hela vägen till den här smidiga processen. Jag satt faktiskt till Blackmagic att ni får nog införa kortbetalning istället. För då ligger ju ansvaret på kortutgivaren istället. Mm.
Ja, men vi tar det här bara som ett konkret exempel på varför det inte är lätt för bankföreningarna att säga att allt sånt här ska göras rakt upp och ner utan att först testa det. För det är först när saker testas i praktiken som såna här problem upptäcks från överhuvudtaget.
Mm. På tal om att upptäcka, vi går vidare. Nu ja. Återigen så hör vi här att annonsörer eller de som erbjuder annonser kan tjuvlyssna på våra mobiler.
Nej, nej, det hoppar vi över. Vi går inte in på det överhuvudtaget. Den senaste veckan så har det florerat ett nytt sånt här rykte om att mobilen tjuvlyssnar på allting som vi säger. Det är en artikel från 404 Media som har gjort att det har uppmärksammats igen. Men den här artikeln är egentligen bara en uppföljning på det som de avslöjade i julas och som vi gjorde ett avsnitt om i julas också. Alltså att Cox Media Group påstod sig kunna göra det här. Men den här nyheten, det är alltså ingen nyhet i sig. Det är bara en uppföljning på den redan befintliga nyheten och det är samma företag som har redan ertappats med att ljuga och som har erkänt att de ljög som nu har fått mer information om sin lögn läckt. Men det är liksom, det finns ingen nyhet i det här. Det är fortfarande omöjligt för annonsörer att lyssna på vad som händer runt omkring dig. Vill du veta mer om de tekniska skydden som finns så länkar vi till en artikel. Och vill du veta mer om det här tramset från Cox Media Group så länkar vi till avsnitt 229 där vi går igenom vad i hela friden de hävde ur sig, varför det inte stämmer och varför jag definitivt inte orkar dra det en gång till. Vi tar nästa sak istället.
Det var länge som man hörde om sådana saker. Men det här var ju himla tråkigt. Vårt nästa ämne, YubiKey, som vi håller högt här i Bli säker-podden, kan klonas och det rör sig om YubiKey 5. Ja. Frågan är hur allvarligt detta är ur ett säkerhetsperspektiv kontra det PR-perspektivet.
Mm. Ja, jo, det är en bra fråga. Först och främst, vad är det som YubiKey gör som inte lösenycklar gör? För vi har ju pratat om att lösenycklar, sånt som du kan hantera i till exempel Bitwarden och 1Password, är byggt på samma säkerhetslösning som fysiska säkerhetsnycklar, fysiska YubiKeys och Google Titan Keys och liknande. Och den stora skillnaden mellan de två lösningarna är att det finns en teknisk möjlighet för angripare att lura användare att exportera sina hemligheter som finns i lösenycklar, medan en fysisk säkerhetsnyckel, en YubiKey, aldrig kan läcka hemligheten som finns där i. Det går inte för en angripare att få ut hemligheten som ligger i en YubiKey. Förutom att det visar sig att det faktiskt går. Det är Ninja Lab som har avslöjat att alla YubiKeys i YubiKey 5-serien, förutom de som skeppas med firmware 5.7 som jag återkommer till alldeles strax, de är sårbara för en sidokanalsattack. Vi har pratat lite om olika typer av sidokanalsattacker genom poddens historia, men det är kort och gott att en angripare kan observera någonting och dra slutsatser utifrån vad det är som sker, till exempel baserat på tiden, för att därigenom komma åt en hemlighet. Och det är det som Ninja Lab nu har lyckats göra. De har lyckats kolla på vad som händer i chippet i en sån här YubiKey och utifrån tiden som någonting tar, dra slutsatser kring vilken hemligheten är. Och det här är självfallet allvarligt, för det innebär att en angripare skulle kunna få ut hemligheten som finns i en YubiKey och klona en YubiKey så att en angripare har en egen kopia på en användares YubiKey. Det här var någonting som Ninja Lab rapporterade till YubiKey som ligger bakom YubiKey, och YubiKey fixade det med 5.7-mjukvaran som är förladdad i de senaste modellerna som säljs nu. Men alla YubiKey 5-nycklar som har skippats fram till för några månader sedan, de har den här sårbarheten. Och det kan fortfarande finnas YubiKeys ute i handeln som har den här sårbarheten. Tyvärr verkar det inte ens stå på förpackningen vilken version av firmware det är. Men John i säkerhetsbubblan. Han kom på att det går att använda YubiKey Authenticator-appen för att genom förpackningen, tack vare NFC, läsa ut vilken firmware det är på nyckeln som ligger där i. Det går ju bara med de NFC-kompatibla nycklarna då. Men de som har NFC, där går det att utan att öppna förpackningen läsa vilken firmware det är som finns på YubiKeyn i förpackningen utan att öppna den från första början. Och om jag hade köpt en ny YubiKey idag, då hade jag ju definitivt velat att den ska ha firmware 5.7 där det här är åtgärdat. För det är inte firmware som går att uppgradera. Det går inte att uppgradera firmwaren till 5.7, utan om du är som jag, har en YubiKey med en äldre firmware i, ja, då är du fast med den. Det enda sättet att få firmware 5.7, det är att köpa en YubiKey som har firmware 5.7. Men jag tänker faktiskt inte köpa någon ny YubiKey-uppsättning bara för det här. Jag kommer fortsätta att använda mina YubiKeys, även om de har den här sårbarheten. Och det är för att om en angripare ska kunna utnyttja den här sårbarheten, så måste de ha fysisk åtkomst till min säkerhetsnyckel. Alltså de måste stjäla min nyckelknippa med min YubiKey i för att kunna få ut hemligheten eller klona min YubiKey. Och de måste bryta upp hela skalet på min YubiKey och använda utrustning som inte är direkt den billigaste för att kunna få ut den här hemligheten. Dan Goodin skrev så här i Ars Technica, citat på engelska: "The attacks require about $11,000 worth of equipment and a sophisticated understanding of electrical and cryptographic engineering. The difficulty of the attack means that it would likely be carried out only by nation states or other entities with comparable resources and then only in highly targeted scenarios. The likelihood of such an attack being used widely in the wild is extremely low." Slutcitat. Alltså, det är bara nationsstödda aktörer och de med liknande resurser som har förutsättningarna för att kunna göra det här. Alltså stjäla min YubiKey och sen skapa en klon av den. Och någonstans här har vi då kommit till punkten där om någon aktör verkligen skulle vilja ta sig in på något av mina konton, då börjar det vara lättare att hota med att slå mig i huvudet med en skiftnyckel än att gå igenom hela den här processen.
Men är man i utsatt position i samhället, så håll dina YubiKeys inte uppdaterade, för du kan ju inte uppdatera dem du har, men se till så de faktiskt har 5.7 då.
Ja, om du är en av de personerna där du ligger i riskzonen, så kommer du troligtvis att få en ny YubiKey av din arbetsgivare. NinjaLab poängterar också i sin artikel att det här inte är skäl att sluta använda YubiKeys. De avslutar med det här, citat på engelska: "Thus, as far as the work presented here goes, it is still safer to use your YubiKey or other impacted products as FIDO hardware authentication token to sign in to applications rather than not using one." Slutcitat. Och det här är ju för att det stora problemet som vi vill råda bot på med, genom att använda säkerhetsnycklar, det är nätfiskeattacker. Och det går inte att nätfiska den här hemligheten, utan en angripare måste ha den fysiska säkerhetsnyckeln. Så jag kommer inte byta ut mina säkerhetsnycklar, men oavsett vad, stort tack till NinjaLab för att de har uppmärksammat det här. Och bra att YubiKey nu också har släppt nya nycklar som inte har det problemet. Någonting som däremot oroar mig var det som jag läste här i förbifarten, or other impacted products, eller andra berörda produkter. För det är inte bara YubiKeys som eventuellt påverkas av den här sårbarheten. Vi vet ännu inte hur många produkter som påverkas, men samma mikrokontroller används också i till exempel elektroniska pass och i kryptovaluta plånböcker och i smarta bilnycklar. Ninja Lab skriver att de inte ännu har undersökt om den här attacken påverkar dem också, men det kan tyvärr hända att vi får en tråkig uppföljning på den upptäckten som Ninja Lab har gjort. Och om det skulle vara så att kryptovalutaplånböcker är påverkade, då börjar det plötsligt finnas riktigt stora intressen bland världens angripare att faktiskt stjäla en sån här kryptovalutaplånbok och komma åt hemligheten som finns där i.
Sista uppföljningen innan vi går under ytan på webben, eller vad vi ska säga det. Det är så att det har blivit klart vilken sanktionsavgift som drabbar apoteket respektive Apohem efter att de hade implementerat Metapixel, eller som vi sa innan, Facebook Pixel för att spåra. På ett sätt de inte fick göra. Så nu har IMY sagt sitt om det hela.
Precis. IMY skickade ut ett pressmeddelande där de skrev att, citat, genom att aktivera delfunktionen har bolagen fört över integritetskänsliga personuppgifter till Meta om ett stort antal kunder. Bolagen har bland annat fört över uppgifter om köp av receptfria läkemedel för behandling av exempelvis specifika hälsobegär, självtester och behandling av könssjukdomar och sexleksaker. Överföringen har inte omfattat receptbelagda mediciner, slutcitat. Sen säger Maja Velander, som är jurist på Integritetsskyddsmyndigheten, att, citat, vår granskning visar att bolagen inte haft de rutiner som krävs för att själva upptäcka bristerna. Överföringen av personuppgifterna har därför pågått under en längre tid och stoppats först efter att bolagen fått kännedom om händelsen av utomstående, slut citat. Den sanktionsavgift som nu då drabbar apoteket och Apohem är 37 miljoner kronor för apotekets del och 8 miljoner kronor för Apohems del. Till alla företag så har jag med anledning av det här ett väldigt enkelt tips som jag tror jag delade med mig om förra gången vi pratade om det här också. Och det är att ge blanka FNI att hålla på och dela personuppgifter med Meta till exempel. Alltså, om ni är osäkra på huruvida det är GDPR-förenligt att använda en sån här spårningspixel som Meta, så kan ni vara helt säkra på att ni är på den lagliga sidan och den kundvärnande sidan om ni bara låter bli att lägga in den och förpesta er webbplats med den.
Ja, och IMY, ska sägas, står ju för Integritetsskyddsmyndigheten.
Ja, jag tror att jag sa det i och för sig.
Du sa IMY hela tiden.
Okej, okay, ja.
Ja, däremot är det svårt att säga det snabbt 10 gånger, kan jag säga. Vi går till veckans huvudämne, döpt under ytan. Det handlar alltså om ytwebben, djupwebben och mörkwebben.
Exakt. Ytwebben, det är ju den del av webben som vi alla kan komma åt utan att behöva logga in, utan att behöva ha något konto. Djupwebben, det är den del av webben som vi inte kan komma åt utan att logga in någonstans eller ha något lösenord. Och mörkwebben, eller dark web eller darknet, det är ju den delen av webben som det till och med krävs en specifik webbläsare eller en speciell webbläsare för att kunna komma åt. När det kommer till våra sökmotorer så söker ju de bara på ytwebben. Google, Bing, Brave och även några mindre sökmotorer som till exempel Mojik och Yandex, de söker och indexerar, gör sökbart det som finns på ytwebben. Google och Bing är ju, som vi har nämnt tidigare, sökmotorer som själva har bottar som crawlar runt på webben och letar upp de webbsidor som ska indexeras. Brave har hyfsat nyligen lanserat sin egen sökmotor som, precis som Google och Bing, faktiskt söker själv igenom det som finns på ytwebben. Sen är ju uppförsbacken för Brave en ganska bra bit eftersom de kom igång senare. Och de arbetar bland annat med ett projekt som heter Web Discovery Project, som gör att de som använder Brave-webbläsaren, om de vill, det här är avslaget som standard, kan bidra med anonymiserad information om sina webbvanor för att hjälpa till att bygga upp Braves sökindex. Det är någonting som vi kanske har skäl att återkomma till i ett kommande avsnitt. Men i alla fall, Brave, de är en riktig konkurrent till Google och Bing. Och så har vi då till exempel Mojik och Yandex också. Sen har vi alla de här metasökmotorerna som använder andra sökmotorer för att leverera sökresultatet. Vi har pratat om DuckDuckGo som använder Bing. Vi har pratat om Startpage som tidigare använde Google men numera använder Bing och Google. Vi har pratat om Mullvad Leta som tidigare använde Google, nu använder Google och Brave. Och vi har knappt pratat om Kagi, men det ska vi göra vid något tillfälle. Och Kagi använder, ja, de har plockat bort informationen om vilka sådana här generella sökmotorer de använder, men vid årsskiftet så använder de åtminstone Google, Brave, Yandex och Mojik. I och med att de här metasökmotorerna använder andra sökmotorer för att leverera sökresultaten, så påverkas de av de här riktiga inom citationstecken sökmotorernas möjlighet att skanna av ytwebben. Och det finns två saker nu som förhindrar att de här riktiga sökmotorerna kan se all information som vi användare vill komma åt. Den första saken, det är att vi ser begränsningar i robots.txt-filen, robots.txt-filen, blev svengelska här. Webbplatser har normalt sett en textfil på sig som heter robots.txt. Och det den gör, det är att den berättar för sökmotorer vad sökmotorerna ska indexera. Om det till exempel finns en del av webbplatsen som inte är relevant att visa i sökresultat, eller en del artiklar som webbplatsen av någon anledning inte vill att ska visas i sökresultat, då kan de definiera det i robots.txt, och alla sökmotorer som respekterar robots.txt kommer då att exkludera de delarna ur sökresultatet så att de inte syns. Sen så har vi sett att företag har missbrukat det här. Till exempel LastPass, de ville åtminstone delvis mörka en incident som de hade. De publicerade en artikel med en incidentrapport, men så la de till en metatagg på den artikeln som var no index. Och det är ett annat sätt att använda, att indikera för sökmotorer att den här saken, den ska ni inte visa i sökresultatet. Så de ville publicera artikeln, men de ville minsann inte att den skulle synas i sökresultatet.
Kan bli lite feltänkt där ibland.
Jag tror inte det här var feltänkt. Det här bidrar ju också till att jag tappade förtroendet för LastPass. De hanterar inte incidenten korrekt, och som jag har sagt i flera avsnitt tidigare, de ljög om hur deras säkerhetsmodell funkar. Så de har inget förtroende.
Med feltänkt så menar jag att ibland kan det bara där och då uppstår att man gör på ett visst sätt. Så hade man kanske inte gjort om man gjorde en konsekvensanalys. Men sen så finns det ju annat runt det också. Ja. Runt det som gör att det inte rekommenderas här då ju.
Ja. Peter är den snälla av oss. Alltså. Men i alla fall, med hjälp av robots.txt och metataggar kan en sökmotor begränsa, en webbplats begränsa vad en sökmotor ombeds att visa i sökresultatet. Den andra trenden som också förhindrar att informationen syns i de här sökmotorerna, det är att mycket information flyttar från ytwebben till djupwebben. Alltså hamnar bakom en betalvägg eller bara bakom ett inlogg. Facebookgrupper är ju ett typexempel på det här. Och hur framväxten av Facebookgrupper har gjort det svårare att hitta bra information.
Ja, det skulle jag säga en ödesfråga. Förr i tiden så kunde vi i olika forum, grupper lösa problem tillsammans, och så en enkel googling, eller om man använde DuckDuckGo.
En Yahooing kanske.
En Yahooing, en ducking. Hitta svaret på mycket av frågorna. Idag så är det ju så att Facebookgrupper av olika anledningar oftast är nedlåsta, så det inte går att söka in i dem. Och jag upplever också att de öppna Facebookgrupperna, det är inte alltid det som är favoriten hos Google att visa av olika anledningar. Algoritmerna, ja, de prioriterar annat. Så det har blivit svårare att hitta information. Och det gör också att det hela tiden ställs samma frågor i de här Facebookgrupperna konstant hela tiden. Jag upplever också att det handlar inte bara om svenska forum och så, utan Reddit börjar liksom få allt äldre och äldre information.
Men det hänger faktiskt ihop med robots.txt. För Reddit, som jag tyckte väldigt mycket om en gång i tiden, sen har ju Reddit gjort det bästa de kan för att förstöra dig genom att till exempel förbjuda tredjepartsappar. Men Reddit, de har under lång tid varit ett sånt här fantastiskt bra ställe att hitta bra information skriven av människor, inte skriven av artificiell intelligens och inte skriven av någon contentavdelning utan skriven av människor. För på Reddit så har vi ju den här fantastiska funktionen med att rösta upp förslag som är bra och rösta ner förslag som är dåliga. Precis som vi har på Stack Overflow som, för oss som utvecklare. Och Reddit har därför varit så bra att jag vet att det är många som när de har sökt på Google eller på DuckDuckGo så har de avslutat med att skriva site:reddit.com för att bara få upp resultat från just Reddit. Men det blir det svårare med nu. För Reddit, de använder nu sin sån här robots.txt-fil för att begränsa vilka sökmotorer som får visa sökresultat från Reddit. Och de gör det, i alla fall av det officiella skälet, att de vill begränsa de här generativa AI-verktygsföretagens möjlighet att skrapa all data och använda den datan bäst de vill. I slutet av juni så skrev Reddit så här som en förklaring på vad de skulle göra. Citat på engelska. Unfortunately, we've seen an uptick in obviously commercial entities who scrape Reddit and argue that they are not bound by our terms or policies. Worse, they hide behind robots.txt and say that they can use Reddit content for any use case they want. While we continue to do what we can to proactively block these bad actors, we need to do more to protect Redditors' contributions. Här påstår de alltså att Reddit vill göra mer för att skydda Reddit-användarnas bidrag till sajten. Deras förklaring. Fortsättning. In the next few weeks, we'll be updating our robots.txt instructions to be as clear as possible. If you're using an automated agent to access Reddit, you need to abide by our terms and policies, and you need to talk to us. We believe in the open internet, but we do not believe in the misuse of public content. Slutcitat. Alltså, de tror på det öppna internet, men de tror inte på missbruket av publikt material. Och det här är ju väldigt intressant. För nu så kräver de då att alla som vill skrapa innehållet eller ta del av innehållet på Reddit på maskinell väg ska ha ett kontrakt med Reddit. Mig veteligen är det bara Google som har tecknat det här kontraktet och CBS News uppskattar det avtalet till att vara värt $60 miljoner. Oklart exakt hur lång tid det sträcker sig över. Men det här innebär att från och med nu så är det bara Google som kan hitta saker på Reddit. Bing kan inte göra det längre och eftersom DuckDuckGo använder Bing kan inte DuckDuckGo göra det heller. Jag förstår självfallet att Reddit vill göra någonting för att dels kunna tjäna pengar och dels för att det finns många sådana här AI-företag som skrapar data helt hänsynslöst. Alltså inte nog med att de skrapar data utan att ta hänsyn till upphovsrätten, utan de kan också skrapa data och orsaka stora kostnader för plattformarna. Vi fick till exempel i ett blogginlägg från Read the Docs, en sån här dokumentationstjänst, det här exemplet, citat på engelska. One crawler downloaded 73 terabytes of zipped HTML files in May 2024, with almost 10 terabytes in a single day. This cost us over $5,000 in bandwidth charges, and we had to block the crawler. We emailed this company reporting the bug in their crawler, and we are working with them to reimbursing us for the cost. Slutcitat. Alltså, det här stackars företaget Read the Docs, inte nog med att de fick sin data stulen, de fick en faktura också på som tack för att det här AI-företaget fick stjäla datan och använda den för någonting som jag inte ens vet vad, om de ens fick det. Så Det är klart att Reddit vill begränsa missbruket av den här väldigt värdefulla datan som Reddit ändå sitter på. Men konsekvensen av deras agerande, det är ju nu att plötsligt så har inte alla sökmotorer tillgång till den här datan. De kan inte indexera den och inte heller visa den. Så när någon söker efter någonting och förväntar sig få ett resultat från Reddit, så finns det inte där längre. Och om det här är en trend som fortsätter, alltså att fler företag hoppar på det här och säger, nej men om ni vill kunna visa sökresultat från vår sajt, då måste ni betala för det. Då har vi hamnat i en väldigt svår situation. För ska sökmotorerna då behöva teckna avtal med varenda liten sajt som kräver ett sånt här avtal? Vi har alltså nu då två stycken stora illavarslande trender, eller en sak som kan bli trend. Vi vet ju inte om den här Reddit-agerandet, om Reddit-agerandet blir en riktig trend eller inte. Men om det är det, då är det allvarligt. Och sen så har vi ju samtidigt det här med att allt mer information flyttar från ytwebben till djupwebben. Jag tänker inte bara på Facebook utan också på till exempel nyhetssajter. Vi ser betalväggar på allt fler ställen.
Och inte bara betalväggar utan inloggningsväggar, ja, är någonting som svensk media har börjat med. Aftonbladet exempelvis. Mm. Nu går det att klicka ner den, men vi kan väl anta att det kommer kräva login för att läsa där framöver.
Skulle kunna bli så. Skulle kunna bli så. Men vet du någonstans där det inte krävs några inlogg?
Mm.
Desinformationssidorna.
Mm. Typiskt lätt tillgänglig information.
Ja. När det kommer till desinformationsspridning, då är det ju ett ypperligt, en ypperlig trend för desinformationsspridarna om det här fortsätter. För att när då de riktiga sanningarna plötsligt ligger bakom betalväggar eller inloggningsväggar, då blir det fritt fram för de här desinformationsspridarna att få fart på sina lögner och desinformationskampanjer. Och det här är någonting som bara av att vi ser att det här händer nu kan få konsekvenser för lång tid framöver. För tänk på dagens AI-modeller. De tränas ju på den datan som är publiktillgänglig. Och det innebär att AI-modellerna som släpps om några månader är tränade på den datan som finns tillgänglig nu. Och ifall det är falsk information de tränas på, då är det falsk information de ger ut. Det är därför som det är så viktigt att veta vilket datasätt som AI-modellerna har tränats på, så som vi gick igenom i avsnittet om etisk AI. Så, när information flyttar från ytwebben till djupwebben, då blir det svårare för oss att få tag i sanningen. För dels kan sanningen vara låst, och dels kan sanningen vara oåtkomlig för våra sökmotorer. Och i värsta fall så tränas lögnen in i AI-modeller som sedan repeteras till oss när vi frågar AI-modellerna. Därför har vi två stycken rekommendationer att ge som en avslutning på veckans podd. För det första, fortsätter det på det här sättet, då ska vi inte längre räkna med att en sökmotor ger svar på alla frågor. Då kommer vi hamna i en situation där vi måste använda flera sökmotorer och kanske till och med klicka oss till sidan 2 på vissa sökmotorer för att hitta det rätta svaret. Och för det andra, som vi sagt många gånger tidigare, lita aldrig på faktasvar som en generativ AI-lösning ger dig. För de diktar ju upp det mest sannolika baserat på den information som de har tränats på.
Det är nästan ibland så att man tror att den säger det den tror att jag vill höra. Det är som att prata med en person som verkligen bara vill bekräfta en. För den är väldigt glad och positiv, även när den har fel.
Ja, visst är det så. Visst är det så. Och rent generellt så måste vi vara vaksamma på alla såna här förändringar som gör att mer information hamnar på djupwebben istället för på ytwebben. Men vet du någonting som alltid kommer finnas på ytwebben?
Är det en viss specifik Bli säker-podd
jag tänker
på?
Precis, på Bli säker-podden. Bli säker-podden kommer alltid att finnas på ytwebben. Och vi släpper ett nytt avsnitt av den redan nästa vecka. Så att du kan bli lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.